Herre, tack för att du talar genom ditt ord. Vi ber, Herre, för den här gudstjänsten, den här predikan, att du också får tala genom den. Ge oss ett öppet hjärta, öppna sinnen, att höra ifrån dig. Amen. Är det inte lite konstigt ändå att vi kommer samman varje söndag och sätter oss här i bänkarna för att lyssna på någon som ska prata om en bok som är minst 2000 år gammal och förväntar oss att den har någonting att säga till oss idag, 2000 år senare? Det är ju lite konstigt. Alltså, varför predikar vi inte bara livsvisdom från våra egna liv eller liksom anekdoter? Varför läser vi inte någon annan religiös bok? Varför just Bibeln? Då kanske du tänker, ja, men det är för att Bibeln är Guds ord. Det är i alla fall vad jag vill eller hoppas att du ska tänka. Men jag tror att vi sällan har stannat upp och faktiskt funderat över varför är Bibeln Guds ord? Jag tänker att det är någonting som väldigt många av oss har fått till oss i uppväxten, eller att vi får till oss det genom kyrkan, genom att tala om Bibeln på ett auktoritativt sätt. Men att vi kanske sällan faktiskt har satt oss ner och funderat ordentligt. Vad är det som gör att jag kan påstå och tro att Bibeln är Guds ord? Jag har fått möjligheten att predika i 3 söndagar i rad. Så jag kommer ha en liten predikoserie som börjar idag med just temat varför är Bibeln Guds ord? Är den Guds ord och varför är den Guds ord? Vad har vi för grund att stå på att påstå detta? Jag kommer inte kunna täcka allting, det kanske ni förstår, men jag ska göra mitt bästa. Jag komprimerar en del material från min kurs på folkhögskolan som heter Tron som håller. Och det blir alltså lite sommarbibelskola här, får ni tänka. Och sen tänker jag att på slutet av min predikan så öppnar jag också upp för tillfälle att ställa frågor, att ha lite funderingar, ha lite ett öppet samtal kring de här frågorna. Jag kanske inte kan svara på allting på en gång, utan kommer det uppstår det frågor så kan det hända att jag får gå hem och fundera lite grann och återkomma nästa predikan. Det kommer vara lite mer filosofi och apologetik idag och lite mindre bibelläsning. Jag hoppas att ni har förståelse för det. Nästa vecka och nästnästa vecka kommer det vara desto mer bibelläsning. Men jag vill i alla fall börja med ett bibelord. Jesus själv lyfter fram att det främsta budet, det är att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft och allt ditt förstånd. Det betyder att vi får och vi ska använda vårt förstånd för att älska Herren. Så låt oss därför titta och fundera på, finns det några goda argument för att Bibeln är Guds ord? Vi får sätta på oss våra tänkarmussor nu i några söndagar och använda förstånd. Jag hoppas att ni känner att ni går hem något klokare, något mer grundade i eran tro och något mer längtansfulla efter att få lära känna Gud ännu djupare. Den här frågan är en viktig fråga för oss. Den handlar om auktoritet. Alltså, finns det någonting som ska få stå över mig och över mina tankar och mina idéer och som kan och bör tala auktoritativt i mitt liv och som än mer ska vara vägleda kyrkan, gemenskapen av alla troende som tillhör Jesus Kristus? Finns det en auktoritet över oss som kan tala hopp och framtid, men som också kan utmana, vägleda, korrigera och kalla till omvändelse? finns det någon liksom yttre moralisk kompass utanför människans tyckande och tänkande som gäller för alla tider och för alla människor, oavsett vad som råkar vara PK just nu eller oavsett vad kulturen säger. Så här säger Jesaja, står det i Jesaja 55, vers 6-9. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige ska lämna sin väg. Den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, för han vill gärna förlåta. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Så Bibeln kallar oss faktiskt att lämna vår egen väg och våra egna tankar och byta ut våra tankar mot Guds tankar. Om Bibeln är Guds ord, då bör dessa texter ha en inverkan på oss. Då bör de vara en auktoritet över oss. Och vi behöver läsa dem med ödmjukhet. Jag förstår om en del ryggar tillbaka när man hör ordet auktoritet. Det är ju lite rimligt att vi reagerar på det. Alltså varför frivilligt böja sig under en auktoritet när man kan vara fri att fatta sina egna beslut om världen, om rätt och fel, om Gud? Men det vi behöver vara medvetna om, det är att ingen människa är opåverkbar. Alla står under inflytande under någonting. Vare sig det är ideologi eller det är någonting vi har fått till oss under uppväxten, värderingar eller filmer vi tittar på eller sociala medier. Allt sånt är med och påverkar oss, medvetet eller omedvetet. Så även om vi inte tänker på det, så har vi alla auktoriteter över oss. Det vi behöver göra, det är fundera på: ska jag göra ett medvetet val om vad jag vill sätta överst och vad jag vill ska få vara auktoritet och påverka mitt liv, mitt tänkande och mitt agerande? Och vad som ska få vara vägledande för oss som troende församling. Så det är en viktig fråga. Vad innebär det då att Bibeln är Guds ord? Ni känner säkert till den här bibeltexten från Paulus i andra Timoteusbrevet, där han säger att hela skriften, den är utandad av Gud, den är nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att människan blir fullt färdig och väl rustad för varje god gärning. Hela skriften, säger Paulus, inte bara vissa delar, utan han menar att allting här som vi läser, det är utandat av Gud. Och det säger han trots att han visste att den var skriven av många människor i olika tider. Så vad menar han då egentligen när han säger att utandat av Gud? Ja, när man andas, det kommer ju från en själv liksom. Det har sitt ursprung alltså i Gud. Själva ordet utandad ligger väldigt nära också den heliga ande, att är helig ande med och inspirerar ordet. Jag har alltså blivit till genom helig ande. När jag talar så andas jag ut. Alltså, Paulus menar att det mänskliga och det gudomliga samverkar. Och det är lätt när vi vet att det är människors ord, att det är Guds ord, att vi börjar tänka, men hur mycket då är det människors ord? Hur mycket är det Guds ord? Finns det någon procentsats här? Men Paulus menar alltså att det är 100% människors ord. För det är människor som har skrivit. Men det är också 100% Guds ord. Hela skriften är utandad av Gud. Man kan tänka sig att det människor skrev var deras personliga uttryckssätt, men att det som står är det som Gud ville skulle stå. EFK som samfund har ställt sig bakom något som heter Lausanne-deklarationen. Den skrevs 1974 i Lausanne och 2300 kristna var där från 150 olika länder. Och John Stott var huvudförfattaren till den här deklarationen. Och där står det bland annat så här om bibelsynen. Vi bekräftar vår tro på både gamla och nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet. Så som Guds enda skrivna ord, alltså det kan inte komma till någon ny skrift som någon säger, som Mormons bok till exempel eller något sånt. Utan fel i allt som det påstår. Och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Det är alltså det enda som ska kunna få vara auktoritet över människan vad gäller vad vi ska tro och vad gäller hur vi ska leva. Vi bekänner också att Guds ord har kraft att fullborda hans frälsningsplan. Bibelns budskap riktar sig till hela mänskligheten. Till Guds uppenbarelse i Kristus och skriften är oföränderlig. Genom Bibeln talar den heliga ande också idag. Gud upplyser sitt folks sinnen för varje kultur för att det på ett levande sätt med egna ögon ska uppfatta sanningen. Så uppenbaras för hela församlingen mer och mer av Guds mångfaldiga visdom. Den helige ande talar genom ordet idag. Det är inte bara var Guds ord utan det också är Guds ord. Och det är den här bibelsynen jag utgår ifrån när jag talar om Bibeln som Guds ord. Gud har uppenbarat sig på många olika sätt för oss människor. Men vi brukar tala om tre sätt särskilt som Gud uppenbarar sig på. Och det är de här som jag ska utgå ifrån idag och prata om idag som grund för hur vi ska se Bibeln som Guds ord. Man talar om den allmänna uppenbarelsen. Den kallas för den allmänna för att den är tillgänglig för alla människor. Skapelsen, naturen, alla kan se den. Oavsett om vi har kunskap om Jesus, oavsett om vi har Bibeln, så kan vi studera naturen och utifrån den dra slutsatser om den Gud som har skapat vår värld. Det ska vi alldeles strax se på. Vi kommer också titta lite på den särskilda uppenbarelsen, Bibeln och den särskilda uppenbarelsen Jesus Kristus. Det här är de tre primära sätten som vi som kristna säger. Så här har Gud valt att visa och uppenbara sig själv för oss. Och om vi börjar med den allmänna uppenbarelsen så har den sin utgångspunkt i vad Paulus säger här i Romarbrevet, kapitel 1, vers 18-21. Då står det så här. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Okej, han säger att det finns människor som undertrycker sanningen. Och att det de skulle kunna veta om Gud, det är uppenbart för dem. Gud har uppenbarat det för dem. Då kan man ju undra, hur har Gud uppenbarat det för dem? Då säger han så här, ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Så i naturen, i skapelsen. Trots att de då kände till Gud, prisade de inte Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Så Paulus menar alltså att alla människor har kunskap om Gud. Naturen, skapelsen vittnar om Gud som har skapat den. Och ändå byter människor ut sanningen mot egna falska föreställningar. Ibland i vårt sekulariserade samhälle så framställs det ungefär som att tro och förnuft är fiender mot varandra. Eller åtminstone inte har med varandra att göra. Att vara kristen, det liksom uppfattas lite grann som att man får gå i blindo. Man liksom bara tror utan att ha någon säker grund att stå på. Medan majoritetens ideologi, den är den som anses vara den förnuftiga och byggd på vetenskap snarare än tro. Men det Paulus visar här är att alla människor lever av tro. Alla gör antaganden om världen, Gud och människan. Och han visar också att kristen tro kan prövas. För det går att utgå ifrån skapelsen. Så vi ska titta på den här allmänna uppenbarelsen och se vad kan vi komma fram till när det gäller Gud. För om inte Gud finns, då är ju inte Bibeln Guds ord. Så jag vill börja redan där. Finns det en skapare? Jag kommer presentera ett argument från en som heter William Lane Craig. Han är vår tids främsta kristna filosof i det här området. Och han har putsat upp ett gammalt gudsargument. Så ser det ut så här. Han har två premisser och en slutsats. Universum har inte alltid existerat. Håller ni med om det? Universum har inte alltid existerat. Den har haft en början någon gång. För några hundra år sedan så fanns det de som trodde att universum har funnits i all evighet. Det trodde en hel del vetenskapsmän. Men med Hubble-teleskopet och bla bla bla, massa vetenskap, så har det blivit vetenskapligt vedertaget att universum har inte alltid existerat. Det har haft en början. Allt som har börjat existera har en orsak. Det är också någonting som är ganska vedertagligt vetenskapligt sett. Vi letar alltid efter orsak när vi har en verkan. Orsak och verkan. Det finns en anledning till varför saker finns till eller blir till. Ingenting kommer ur ingenting, helt enkelt. Har man ingenting, då blir det ingenting heller. Allting kommer ur någonting. Och då säger slutsatsen den. Alltså kommer ju universum från någonting. Alltså finns det en skapare, en Gud. Det är alltså fullständigt rimligt att tänka att det finns en skapare för vår värld. Vi kan tillägga att människan lever som om hon är övertygad om att det finns någonting som är rätt eller fel. Någonting annat vore helt otänkbart. Att det inte ska finnas någonting som är gott och någonting som är ont. Någonting som är rätt och någonting som är fel. Ändå finns det ingen yttre moralisk kompass om det inte finns en Gud. Finns inte Gud, finns inga absoluta moraliska värden. Ändå lever vi som om det gör det. Vi lever som om det finns en skapare. Det finns fler argument, men jag nöjer mig med dem. Och går till den här frågan. Vad eller vem är denne skapare? Kan vi dra några slutsatser om honom? Utifrån bara det vi kan se omkring oss. Han måste vara evig. Och han måste vara immateriell. Eftersom allting har sin ursprung i någonting, allting som har börjat existera har sin ursprung i någonting, då måste detta någonting vara något evigt. Annars finns det ju bara någon tidigare orsak. Och någon tidigare orsak och någon tidigare orsak. Och någonstans finns den här startpunkten. Så han måste vara evig och han måste vara immateriell. Alltså utanför tid och rum. För universums start är också starten på tid och rum. Han är oerhört mäktig. Det kan man ju se när man ser på det som finns runt omkring oss i skapelsen. Och oerhört intelligent. Jag kan inte nämna allting om finjusteringen i universum. men några kanske känner till det, hur otroligt mycket parametrar som behöver stämma överens för att universum överhuvudtaget ska bli till. Och sen för att vi ska kunna ha ett livstillåtande universum med en planet med rätt mängd syre, med rätt gravitationskraft. Atomkärnan måste ha rätt gravitationskraft, rätt avstånd från solen, månen och så vidare hit och dit. Jättemycket saker behöver stämma överens för ett livstillåtande universum. Och chansen och sannolikheten för ett icke-livstillåtande universum är så otroligt mycket större än chansen för ett livstillåtande universum. Det är också, man kan också tänka på människan och alla levande organismers DNA som ett språk som går att tyda och utkoda. Här har vi någon skapare som är mäktig och intelligent. Han måste vara en person. Intelligens förutsätter personlighet. Så det måste vara så att universums ursprung kan inte vara en kraft. Det måste vara en person. En slags personlighet. Man brukar säga så här att en flod kan inte stiga högre än sin egen källa. Och en tavla kan inte ha fler färger än målarens palett. Så det betyder att ser vi på människan som är personligheter, så måste det ha sitt ursprung också i en personlighet. Någonting som bara är en kraft kan inte ge upphov till en personlighet. Om vi utgår och fortsätter ifrån människan på detta sätt så kan vi också säga en del om Gud. Han bör vara moralisk eftersom vi är moraliska, så vore det märkligt om han inte är det. Han bör vara relationell utifrån att vi är relationella. Det förutsätter, det är en del av att vara en person. Och kommunikativ till sin natur, eftersom människan är det. Så jag hoppas att ni hängt med så här långt. Alltså bara genom sunt förnuft om universums ursprung så kan vi komma fram till en gudstro. Om ni tittar på det här som faktiskt är ganska lik, eller som är lik, den gudstro som vi ser i Bibeln. Väldigt lik Bibelns Gud. Han bär... och om han har såna egenskaper, då vore det märkligt om han bara lämnar oss vind för våg utan att visa sig för oss eller tala till oss eller uppenbara sig själv för oss på något sätt. Vill han ha med oss att göra? Vill han att vi ska lära känna honom? En sån här Gud? Vi går till det... den särskilda uppenbarelsen, Bibeln, och se lite grann på den. Alltså, har Gud talat till mänskligheten och hur har han i sådana fall uppenbarat vem han är? Jag vill bara nämna några saker. Tänk på Abraham. Det var en man som föddes i en politistisk kultur, i en politistisk familj. Allt han kände till från uppväxten var att man trodde på flera gudar, man tillverkade sina gudar, man bad till dem. För att plötsligt mot sin ålderdom göra en totalsväng och bara tro på en gud som inte gick att avbilda. Varifrån kom den idén? Hur fick han den? Kan det ha varit så att Gud har visat sig för honom? Att han har fått möta universums gud? Han höll fast vid den tron och utifrån honom kom ett folk som fick vara med om märkliga under och tecken och höra Gud tala. Och de uttryckte samma tro på samma Gud trots att alla omgivande kulturer runt omkring dem fortsatte vara politistiska. Så trodde de ändå på en Gud. Och de skrev böcker, historieböcker, sångböcker, profetior, alla möjliga genrer. Och vi kan fråga oss, var det Guds vilja att de här skulle skriva ner hans budskap till sin tid, men också för hela mänskligheten? Eller var han bara mån om att Israels folk skulle lära känna honom? Eller ville han ändå nå ut till fler? Vi kan fundera också om han som har all makt Har ni inte då hjälpt de här människorna att skriva ner det med den heliga ande? Eller bryr han sig inte om nedskrivandet och lämnar det bara till slumpen? Har han inte vakat över den här processen om han nu är så oerhört mäktig? Vi ser också när vi läser hur Guds handlande med det här folket var en förberedelse för att han skulle komma i människan Jesus Kristus för att rädda mänskligheten från konsekvensen av sin synd. Därför är det en viktig fråga för oss om Jesus är Gud. För om Jesus är Gud, då är kristendomen sann. Och tron på Bibeln som Guds ord blir en följd av det här. Vi kommer strax till att tala lite mer om Jesus. Jag kommer säga några saker till om Bibeln utan att gå djupare in på det. Men vi har fler saker som talar för Bibeln som Guds ord när det gäller profetior. Och hur de uttalas långt i förväg för att senare bli verklighet. Vi har arkeologi och historia som bekräftar historiska personer och händelser. Vi har Bibelns enhetlighet. Trots att det är så många böcker, tänk på att den börjar i paradiset, i friden hos Gud. Och den slutar i paradiset hos Gud. Det finns ett tema genom hela alla de här böckerna. Guds frälsningshistoria går igenom från början till slut. Det är en och samma Gud som presenteras hela vägen genom alla dessa böcker. Men nu vill jag ta en av de viktigare bitarna, argumenten för Bibeln är Guds ord. Jag hoppas att ni hänger med. Ni kanske kan ställa er upp så att ni orkar stå upp en kort stund medan jag läser det här. Så får ni lite mer kraft. Jag vet att det är en lång predikan. Den särskilda uppenbarelsen tar vi nu och handlar om Jesus. Om Jesus har uppstått, då är han den han sa att han var. Då är han Gud. Och då är kristendomen sann. Och då är det Bibeln som är Guds ord och inte någon annan skrift. Inte Mormons bok eller Koranen eller något annat. Så därför hänger mycket på Jesus och hans uppståndelse. Varsågod och sätt er ner. Ska vi titta på detta. Jag skulle vilja påstå att trovärdigheten för det här, det är oerhört stort i förhållande till annan antik historia. Vi har en väldigt stor bärighet. Vi har inte bara en källa till den här händelsen. Utan vi har fyra böcker, fyra evangelier som individuellt beskriver Jesu undervisning, hans liv och sen hans död och hans uppståndelse. Vi har även apostlagärningarna som beskriver också hur de ser honom uppstånden, lärjungarna. Och sen övertygar de detta, predikar budskapet ut i hela världen. Vi har också Paulus brev. Som är skrivna från 50-talet och framåt. Som också har en stor betydelse för historiciteten. Väldigt stor betydelse. Även han talar om Jesu uppståndelse. Så hela Nya testamentet skulle jag säga är en bevis för Jesu uppståndelse. Det finns många böcker som talar om detta och övertygelsen kring det. Och alla de här är skrivna inom ögonvittnenas levnadstid. Så alltså före själva ögonvittnena har dött. Så är dessa skrivna. Det finns en fyra fakta som NT-forskare är överens om. Det är en klar majoritet av de som forskar i Nya testamentet idag. Vare sig de är agnostiker eller ateister eller troende som står för de här fyra fakta kring Jesu död och uppståndelse. För det första, och det är kanske inte så kontroversiellt, så tror alla att Jesus begravdes i Josef av Arimatias grav. Alla fyra evangelierna berättar det. Det är märkligt att en som tillhörde stora rådet, de som fick Jesus dömd sen ser till att han får en begravning, en värdig begravning i sin egen grav. Han tillhörde alltså stora rådet och han var farisé. Eftersom det är märkligt, man tycker att det är märkligt utifrån att alla kände till Josef av Arimatea, plus att han tillhörde fienderna. Så varför ljuga om en sån sak? Att graven var tom på söndagen, också någonting som alla fyra evangelierna och Paulus skriver om. Att graven var tom, det bör den vara eftersom han begravdes i en känd mans grav. Alla kände till var graven låg. Alla kunde gå dit och titta. Individer och grupper såg den uppståndne Jesus vid flera tillfällen. Det var också flera källor om som vittnar om hur individer såg honom, men också stora grupper vid flera olika tillfällen såg Jesus uppstånden. Och här kanske agnostikerna och ateisterna sätter ett litet situationstecken kring såg, men de uppfattade att de såg i alla fall. Och slutligen blev lärjungarna så övertygade om det de hade sett, så att de sen vittnade om detta och många satte livet till för den tron och den övertygelsen. Så det här alltså var de flesta forskare överens om. Det vanligaste alternativa teorin kring Jesu uppståndelse, det är att de här grupperna vid flera tillfällen fick masshallucinationer. Något som vi inte har någon liknande exempel på i historien. Det finns ingen vetenskap kring masshallucinationer. Men det är det som är den vanligaste alternativa teorin. För det andra alternativet, det är ju att det faktiskt är sant att Jesus har uppstått och visat sig. Vi har några saker till. Jag skulle vilja peka på Paulus och Paulus omvändelse. Här har vi en som var sin tids akademiker. Han var inte vilken naiv person som helst som bara så här, Jesus uppstått, okej, då tror jag på det. Utan han var ju jätteskeptisk. Han var så pass skeptisk så att han skulle döda alla som var kristna och troende och som hävdade att det här har skett. Han var väldigt nitisk i sin förföljelse av de kristna. För att sen göra en total usväng och börja predika detta och ägna hela resten av sitt liv åt det. Så den övertygelsen var så stark. Och vad fick Paulus att göra en så total usväng om inte han hade fått se Jesus uppstånden? Vi har också Jakobs omvändelse. Jakob är också en person vid sidan om Paulus som är väldigt historiskt välbelagd. Han nämns av en judisk historieskrivare från sin tid, alltså icke-biblisk källa, utav Josefus Flavius. Han var någon som från början inte alls trodde att Jesus var Messias. Han var Jesu bror. Och vem skulle tro att hans bror var Gud? Han trodde inte det i alla fall. Och senare så ser vi honom som en av kyrkans stora ledare. Och Josefus Flavius berättar hur han 62 efter Kristus stenades till döds för detta. Vad är det som fick honom att göra en så total utsväng? Någonting övertygade honom om att Jesus hade uppstått. Så nu börjar vi faktiskt närma oss avslutningen. Vi har gått igenom tre uppenbarelser här idag. Gud uppenbarar vem han är i skapelsen, i Bibeln och Jesus. Och han gör det för att vi ska få en relation med honom. Vi har en kommunikativ Gud som vill möta oss. Och det kan vi känna att vi står på en logisk och säker grund för våran tro på denna Gud. Utifrån den allmänna uppenbarelse som vi fått utifrån Jesus och utifrån Bibeln. Vi behöver inte gissa oss till hur dan Gud är, för han har visat sig för oss. Och han har framförallt visat sig för oss i Jesus Kristus. Bibeln är inte själva målet med vår tro. Det är inte Bibeln som vi bygger en relation med, utan Gud själv. Johannes evangeliet kapitel 1, så står det: i början fanns ordet, ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början och genom honom blev allting till, och utan honom blev ingenting till av det som finns till. De grekiska filosoferna, de tänkte att ordet logos var ett med människans tanke och person. Och Johannes använder alltså detta för att beskriva hur Jesus är ett med Gud. Jesus är ordet. Det handlar inte om en teologi. Det handlar om en gemenskap. Det handlar om en person. Han är Guds ord förkroppsligad. Vid ett tillfälle sa Jesus så här till fariseerna: ni forskar i skrifterna för att ni tror att de ger er evigt liv. Det är just de som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Vill du lära känna Jesus? Vill du komma närmare honom? Läs Bibeln. Den vittnar om honom. Och där får du möta Gud, sån han verkligen är. Vi ber. Gud, tack för att du är universums Gud. Att vi får möta dig i Jesus Kristus. Tack Herre för att du inte har lämnat våran värld åt sitt öde. Utan du bryr dig om oss, var och en, personligen. Du söker en relation med oss var och en personligen, och du gör det på olika sätt, Herre. Herre, hjälp oss att se och förstå på vilka sätt du har valt att visa dig för oss. Hjälp oss att förstå hur Bibeln är ditt ord. Hjälp oss att förstå när vi läser det, hur vi ska ta oss till det, oss det. Och tack Herre för att vi får lära känna dig. Och vi har möjlighet att få höra mer om dig, dina tankar, din vilja med våra liv. I Jesu namn. Amen.